an des huvud uppgift, som är att föra förlorade syndare till en frälsande tro på Jesus Kristus. Inledning. I detta avsnitt ska vi titta närmare på den heliga andes huvuduppgift, vår helgelse. Helgelse betyder å göra helig, eller å göra till helgen. Det vill säga, å kalla syndare från å tron och göra dem till ett heligt folk som har fått sina synder borttvättade. Helgenen är Guds folk, avskilda från till och känna honom. Den heliga ande utför sin frälsande gärning genom att omvända dem. We need to always be clear and remind ourselves that the word saint is the Bible's word for a believer in Jesus.
Vi måste alltid påminna oss om att ordet helgon, det är det ord som Bibeln använder om alla troende. Om alla troende.
In English, if you ask most people what a saint is, they would say there are two qualifications of being a saint.
I USA skulle de flesta som blir frågade om vad är ett helgon säga att det finns två kvaliteter som man måste ha för att vara ett helgon.
First of all, you had to be a superstar Christian.
För det första måste du vara en riktig stjärnkristen, en superkristen.
And the second thing is you have to be dead.
Det andra är att du måste vara död.
But of course we know where that comes from, as we still have the Catholic saints and the saints' days.
Men det, vi vet ju varför man har den uppfattningen. Det är ju den katolska kyrkans syn på helgon.
But we need to always remind ourselves that when the Bible talks about saints, it's talking about a believer in Jesus. We are the saints.
Då ska vi tänka på att när Bibeln talar om helgon, då talar den om någon som tror på Jesus Kristus. Alltså är vi helgon.
Romarbrevet 8. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Var är omelig utan den heliga ande?
Det är omöjligt att tro på Kristus och tillhöra honom.
And so we can't be a saint without the Holy Spirit at work in us.
Alltså kan vi inte vara ett helgon. Vi kan inte vara helgon utan att den helige ande arbetar inom oss, finns inom oss.
And so that's the reason that the big label to cover the work of the Holy Spirit is sanctification, making saints.
Och det är därför som den här termen som vi använder, det är helgelse, att göra helig. Det är det den heliga ande vill göra, att göra oss heliga.
Steg 1. Ångern, den heliga andes främmande verk. Johannes evangeliet 16. Och när hjälparen kommer, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Vad måste den heliga ande göra med oss innan han kan trösta oss med evangeliet?
Gör oss medvetna om att vi är syndare.
And to do that, he has to do the exact opposite of what he really wants to do.
Och för att göra det måste han alltså göra tvärt emot vad hans huvuduppgift är.
The Holy Spirit wants to comfort us.
Det han vill framförallt är ju att trösta oss, att hjälpa oss. Han kallas hjälparen och tröstaren.
He wants to comfort us with the gospel, the good news.
Han vill trösta oss med evangeliet, de goda nyheterna.
But he has to start by making us uncomfortable.
Men han måste börja med att få oss att känna obehag.
And to do that he uses the bad news, the law.
Och för att uppnå det målet så använder han de dåliga nyheterna, lagen, Guds lag.
Matteus evangeliet 9, Jesus sa det är inte de friska som behöver läkaren utan de sjuka. Till jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Varför är detta främmande verk nödvändigt. Or put another way, who are the only people that a doctor can help?
Eller för att uttrycka det annorlunda, vilka är de enda människor som en doktor kan hjälpa, läkare kan hjälpa? De sjuka.
Can the doctor help all sick people?
Kan en läkare hjälpa alla sjuka? De som söker hjälp, är någon som säger.
Okay. Yeah. The doctor can really help only those who realize they're sick.
En läkare kan så bara hjälpa dem som själva inser att de är sjuka.
If you're walking down the street, or if I'm walking down the street and somebody walks up to me and says, "You don't look good. I think you should lose 10 pounds."
Om jag kommer gående på gatan så träffar jag någon som säger, "Du ser inte ut att må bra. Du borde banta, gå ner 5 kilo."
I'd probably say, "Mind your own business."
Så säger jag antagligen, "Det ska du inte bry dig om. Det angår inte dig."
But if I'm having some heart pains and some problems, and I go to the doctor and I say, "What's wrong? What should I do?"
Men om jag känner att jag har problem med hälsan, kanske problem med hjärtat, och går till läkaren och söker hjälp och säger, "Vad är det för fel på mig? Vad ska jag göra?"
And he says, "I can tell just by looking at you that you really have to go on a diet and lose 10 pounds." I would probably say, "Thanks."
Och han säger då, "Ja, jag kan se, bara när jag ser på dig så förstår jag att du behöver gå ner i vikt, det skulle hjälpa dig." Då säger jag förmodligen istället, "Bra, tack ska du ha."
The only people that Jesus can help are people who realize that they are sinners who need help.
De enda människor som Jesus kan hjälpa, det är de som inser att de behöver hans hjälp. De som inser att de är syndare och behöver hans hjälp.
You think about it. If somebody comes and says, "The Bible says there's a savior for sinners," what will be the normal reaction of a person?
Tänk på saken. Om vi går ut och talar med folk och säger, "Bibeln säger Jesus räddar syndare." Vad är det normala svaret? Vad är den normala reaktionen? "Jag är inte en syndare," säger Ulf.
Okay.
Men det var ju bara ett svar här på frågan.
Or, put it just slightly different, we say, "I'm glad to hear that. I sure hope those sinners use them. They sure need something."
Eller kanske, "Ja, men det var glädjande att höra. Jag hoppas att de där syndarna verkligen tar till sig det här och lyssnar. De kan behöva lite tröst."
So the Holy Spirit has to begin by showing us we're one of them sinners.
Så att den heliga anden måste alltså börja med att visa oss att vi är en av de där syndarna.
Den heliga ande verkar unga. Unga innebär att vi blir förkrossade på grund av våra synder. Den är den unges som injagas i samvetet då man insett sin synd. Den är en sorg över synder. En sorg över att som syndare stå i ett hopplöst läge inför Gud. En sorg som i sig själv leder till förtvivlan. Judas unge är ett bra exempel. Genom lagen ges insikt om synd. Det var först genom lagen jag lärde känna synden. Now through the law, the Holy Spirit works an awareness of our sins.
Genom lagen, som vi läste här i Romarbrevet, så ger alltså den heliga ande oss medvetenhet och insikt om synd.
This is the use of the law as a mirror to show us what we really look like in God's eyes.
Det är det här vi brukar kalla för lagens bruk som spegel. Lagen visar oss hur vi ser ut inför Gud.
And what is the Holy Spirit's ally in making us realize that we are sinful?
Och vad är det som är den heliga andes allierade när det gäller att visa för oss att vi är syndare? Vad använder han sig av? Lagen.
Well, he uses the law, and what's his ally in applying the law or using the law in a person?
Du bär dåligt samvete.
Right. In Gothenburg we put out evangelism tracts.
I Göteborg så brukar vi dela ut is it handing out or just
no, put them out.
Vi har en ställning där vi har olika traktater.
It's in the public library. So we have a number of different tracts that we place in the public library.
Så på stadsbiblioteket då så har vi en ställning med lite olika traktater som handlar om evangelium.
And they deal with many different subjects.
Och de tar upp många olika frågor.
Christians are not better than other people. Is one of them.
En av dem handlar om att kristna inte är bättre än andra människor.
Christians aren't always happy.
Kristna är inte alltid lyckliga är också en.
Christian faith doesn't concern itself with how much money you give.
Kristen tro beror inte på hur mycket du ger i kollekt. En annan, en tredje.
It doesn't deal primarily with dialogues between different church bodies.
Kristendom handlar i första hand inte om diskussioner och debatter mellan olika kyrkosamfund.
One of them is it doesn't deal with whether you're divorced or not.
Och på en av dem står det kristen tro handlar inte om huruvida du är skild eller inte.
And what was interesting to me is of all the tracts, and there's I think 7 different ones, the one that goes the most is the one about divorce.
Det som jag tycker är intressant, och det finns ungefär 7 olika traktater, och den som det är störst omsättning på, det är just den här som handlar om skilsmässa. Sverige, vem bryr sig om skilsmässa, tycker att det skulle vara någonting fel.
It's almost that you are a moral person that you cared enough to get married. So what's divorce?
I didn't get the first
You're almost moral by the fact that you at least cared enough to get married.
Det borde egentligen, eller många kanske tycker att det var ju moraliskt gjort att gifta sig i alla fall. Om det sen då inte håller så är det inte så mycket att göra åt det.
But what struck me is if you think about it, it says people still have a conscience. It's something that something is telling them isn't quite right.
Men det som slår mig är då alltså att det dåliga samvetet ändå säger innerst inne det är någonting som är fel. Skilsmässa kanske inte är helt naturligt och helt rätt.
And as Christians, when we're seeking to witness, we need to remember that there is an ally to our Christian witness, and that's people's conscience.
Och det ska vi kristna komma ihåg när vi försöker evangelisera och vittna om Jesus, att vi har en allierad och det är människors samvete.
Doesn't mean they're going to admit to us that their conscience is bothering them.
Det betyder inte att de signalerar det inför oss eller säger det till oss att de plågas av sitt samvete.
But the Holy Spirit uses the law and he has the conscience in a person as an ally in making that law hit home.
Men den helige ande, när han använder lagen, då har han också en allierad hjälp, alltså från det dåliga samvetet inom oss.
And the Holy Spirit then changes our whole attitude toward sin.
Och den helige ande kommer då också att förändra hela vår attityd till synd.
Consider back in the Garden of Eden.
Tänk på Edens lustgård till exempel.
First of Moses, book of 3. Och kvinnan, Eva, såg att trädet var gott och äta av och en träd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Vad var Adam och Evas åsikt om synden innan Gud ställde dem till svars? It looked good, didn't it? It looked appealing. It looked like something you wanted to have.
Var det inte så att det bara såg frestande och trevligt ut, någonting som var åtråvärt, den här frukten?
But then God confronts them.
Men sen konfronterar Gud dem med sin synd.
Men Herren Gud kallade till mannen och sa till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Vad var deras åsikt sen Gud hade ställt dem till svars? Now they were afraid.
Nu var de rädda, eller hur?
They tried to hide from God because they knew that their sin deserved God's punishment.
De försökte gömma sig från Gud därför att de insåg att synden förtjänade Guds straff.
So the Holy Spirit begins by making us realize that we deserve God's punishment.
Så den helige ande börjar alltså med att göra oss medvetna om att vi förtjänar Guds straff.
So that he can go on to steg 2.
För att han sen ska kunna fortsätta med steg 2.
Omvändelsen, den helige andes frälsande gärning. Nu kan den helige ande trösta den som är bekymrad. Detta är vad han hela tiden har velat göra. Det är anden som ger liv. Det ord som jag har talat till är ande och liv. Vilket liv talar Jesus om i denna vers?
Evigt liv.
Okay, yeah. Evigt liv, or spiritual, andligt liv, same thing. Därför kan ni också veta att ingen kan säga Jesus är Herren än att en i kraft av den heliga ande. Vad innebär det att säga att Jesus är Herren? Ja.
Det innebär att säga att Jesus är Gud.
Yeah. And what is it that's necessary to say that?
Och vad krävs för att kunna säga det, för att kunna tro det? Helig ande. Yeah.
The Holy Spirit, who then gives us faith. Frails on the true. Faith is one that can say Jesus is the Lord.
Genom tron kan vi säga Jesus är Herren.
So to say Jesus is the Lord is to believe.
Så att säga Jesus är Herren, det är alltså att tro, att ha tron.
And it's the Holy Spirit who has done that for us.
Och det är den helige ande som har gjort det möjligt för oss.
I don't think anybody has ever said it better than Martin Luther in the explanation to the third article.
Ingen har förmodligen sagt det bättre än Martin Luther när han, i sin förklaring till den tredje trosartikeln.
I don't know it in Swedish. Can somebody say the first part of that in Swedish? No, that's. Notice how precise that is. I cannot save myself or come to faith, but the Holy Spirit has called me using the gospel, the good news message.
Lägg märke till hur precis det är. Jag kan inte tro av mig själv, utan en helig ande som kommer till mig med evangeliets kraft. Och därför kan jag tro.
That Martin Luther was pretty good.
Martin Luther var ganska bra.
The Bible uses different picture words to talk about the Holy Spirit putting faith in us.
Bibeln använder olika liknelser, olika sätt att beskriva hur anden kommer till oss.
Första Petrus brevet: "Ni var som vilse gångna för, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare." There is the idea of turn around.
Där handlar det om att man ska vända sig om. Omvändelse pratar vi om.
As we're traveling down the road, we're traveling straight down the road to hell.
På vår resa efter vägen så är vi på väg rakt mot helvetet.
But he turns us around and he heads us in the other direction on the way to heaven.
Men då vänder den helige ande på oss. Se till att vi vänder 180 grader och istället färdas mot himmelen.
Johannes 3, Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. There he uses the picture of a new birth or a second birth.
Där använder han bilden av pånyttfödelse eller en andra födelse.
We say if you're born once you're going to die twice. But if you're born twice you'll only die once.
Okej, ta det sättet lite igen. Om man föds en gång, brukar vi säga, så dör man två gånger. Men om man föds två gånger, så dör man bara en gång.
Right?
Eller hur?
We're born once to our parents, and we're the sinful product of sinful parents.
Vi föds genom våra föräldrar, och vi är då den syndiga avkomman till människor som är syndiga, precis som alla andra människor.
And if it stops there, then we face our bodily death, but we also face eternal death.
Och om det är våra enda födelse, då har vi också framför oss dels den kroppsliga döden när vi dör från den här världen, men också den eviga döden.
But if we're born twice to our parents, but then also born as a child of God through faith, then we only face physical death.
Men om vi istället föds två gånger, först av våra föräldrar till kroppsligt liv och sen av Gud till andligt liv, då har vi bara en död framför oss, och det är den kroppsliga döden.
Because it's eternal life that awaits us after this life.
För då är det eviga livet som väntar efter jordelivet.
I wonder, does this have the same connotation in Swedish that it does in English? There they talk about born again Christians.
Känner ni igen det här på svenska? I USA och England också förmodligen brukar man prata om pånyttfödda kristna.
And in the United States they mean something when they say born again Christian.
Och i USA har man en speciell betydelse av det. Man menar någonting särskilt när man pratar om pånyttfödda kristna. Man menar särskilda kristna, right?
Well, they'll come to somebody like somebody who's a Lutheran and they'll say, are you a born again Christian?
Då frågar någon, till exempel en lutheran, är du pånyttfödd kristen?
And our people will start stammering around and not knowing how to answer that question.
Och en del av våra medlemmar blir lite förvånade då, vet inte riktigt hur de ska svara, vad de ska svara på den frågan.
Because they know that by that question the person really is implying something else.
För det vet att den som frågar den, ställer den frågan, menar ofta något annat, har någonting annat i tankarna.
Because by that expression the person usually is implying, have you had a conversion experience in which you now became a real Christian?
För att ofta menar man då, om man kan peka på en speciell omvändelse, en speciell punkt i ens liv, den dag jag blev frälst.
I always told our people if somebody asks you that question you should look them right in the eye and say I sure am.
Jag brukar alltid rekommendera de som får den frågan eller de som inte har fått den att svara tryggt och lugnt att ja visst det är jag.
And then when they ask when did that happen?
Och när de sen då fortsätter med att fråga när hände det?
You say when I was baptized.
Då ska ni säga när jag blev döpt.
Because that's when the Holy Spirit entered my heart and I was born again as a child of God.
För det är då som den heliga ande tog boning i mig och jag blev pånyttfödd.
Actually, born again Christian is a redundancy.
Själva verket så är själva uttrycket pånyttfödd kristen ett överflödigt uttryck.
A Christian is one who believes in Jesus.
En kristen är ju en som tror på Kristus.
If you are a Christian, you have been born again because that was when the Holy Spirit gave us faith.
Så för en kristne är pånyttfödelsen alltså dopet när man börjar tro, när man får tron som gåva i sitt hjärta.
But the moment we came to faith, we were born again. That's the moment we became a Christian.
Och där, i det ögonblick som vi får tron, det är också det ögonblick då vi föds på nytt och blir kristna.
So we don't have to be afraid of the term born again Christian,
But if we're a believer in Christ, we are one.
Så vi behöver inte vara oroliga eller rädda för den här termen pånyttfödd kristen. Därför att om vi är kristna så är vi pånyttfödda.
Another picture is in Ephesians 2.
Och en annan bild finns i Efesierbrevets andra kapitel.
Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom vår överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. There the picture is, he makes you alive.
Och här är alltså bilden att han gör oss levande från att vi har varit döda.
And there again it emphasizes the wonderful almighty power of the Holy Spirit in creating faith.
Och än en gång så betonas den underbara kraften som den helige ande har. När han kan föda oss på nytt i tro.
We were dead. We were corpses.
Vi var döda. Vi var andliga lik.
A corpse cannot do anything to bring itself back to life.
Ett lik kan inte göra någonting för att få liv igen.
It's the Holy Spirit who came and put life into our dead spiritual corpses.
Det är den helige ande som kommer till våra andliga liv och ger den kroppen liv, eller kroppen som och ger liv.
There's another picture in 1 Peter 2. Gud har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.
Och en bild till i första Petri brev.
And here the picture is he's turned on the light for us.
Här har han helt enkelt tänt ljuset.
We're wandering, stumbling around in the darkness and the Holy Spirit comes and he turns on the light so now we can see God. And see God's truth.
Här är bilden att vi fumlar och famlar omkring i mörkret. Och så kommer en helig ande och slår på ljusknappen. Och så ser vi helt plötsligt Gud.
The point is, these are picture words for one and the same thing.
Poängen är alltså att alla de här liknelserna, de försöker beskriva en och samma sak.
When the Holy Spirit brings us to faith, he gives us a new birth. He makes us alive. He turns on the light for us.
När den helige ande kommer in i våra hjärtan och ger oss tron, då omvänder han oss, då ger han oss liv, då skänker han oss ljus.
And that was the day he turned us around in our tracks and turned us off the path to hell and put us on the road to heaven.
Det är den dag då han alltså ruskar om oss. Och vänder oss om från vägen mot helvetet till vägen till himmelen.
Den helige andes fortgående gärning. Den helige ande vill alltid leva i oss och bevara oss i Kristus. Och hålla vårt hopp på evigt liv levande. Vi är syndare och behöver dagligen bekänna vår sinfullhet och vända oss till Herren och hans förlåtelse. I Lida katekesen skriver Martin Luther att gamla Adam i oss skall dränkas genom daglig unger och båt och dödas med alla synder och under begärelser. Vad säger följande löften om dem som är ungerfulla och vänder sig till Herren för att få nåd? Psalm 34. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsa dem som har en bedrivad ande. That the Lord is going to be close to us when we turn to him in sorrow over our sin.
Här får vi veta att Herren finns nära oss när vi vänder oss till honom i bedrövan över våra synder.
Jesaja. Ty så säger din höga och upphöjde, han som tronar till evigt liv och heter din heliga. Jag bor i din höga och heliga, men också hos dem som är förkrossat och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. He promises to be living with us, to be living in us.
Han lovar här att leva med oss och att också leva i oss.
In Jesaja 66. Jag skåder ner till dem som har betryckt och har en förkrossat ande, och till dem som fruktar mitt ord. And he promises to look down and to smile on us.
Här lovar han att se ner till oss och att le mot oss. I look down, just to smile.
Right. It's not necessarily right there. Okay. The promise here is that the Lord is not going to turn away from us, but he's going to look down on us with his favor, with his blessing.
Så löftet till oss är alltså att Gud vänder sig inte bort från oss, utan han ska se till oss med sin välsignelse.
Your translation gives us problem in English, because to look down on something is bad in English.
Vår översättning här blir lite konstig för honom som har engelska som modersmål, för att se ner på något är ju lite negativt, och det är ju även i svenska.
A good paraphrase for verses like this though is really the Lord will smile on us.
Men ett bra sätt att uttrycka såna här verser på, uttrycka på istället, är att Herren ler mot oss.
He doesn't turn away from us, but he looks down upon us with his favor and his blessing.
Istället för att vända sig bort så ser han alltså till oss med välsignelse.
Är Bibelns lära om ungern överspelad i vår tid, då allt handlar om positivt tänkande och ha hög självkänsla?
Tvärtom, att just i vår tid så blir ju då Bibelns lära ännu mer aktuell, just för att krossa människors självmord.
Han säger just att den är extra viktigt just i vår tid, därför att människors högmod behöver bli förkrossat för att man ska kunna ta emot evangelium.
Other thoughts? That's correct. Other thoughts?
Det positiva tänkandet kan leda till större förtvivlan, menar Herman.
I långa loppet.
The sense can also give you a worse conscience, that you have to think positively, and if you can't, maybe, or if you see through it, that it's not true, that you do not improve day after day and become better and better.
Yeah, the fact is, the conscience is still there. Modern society can try to ignore the conscience, but it's still there.
Precis, problemet är alltså att samvetet finns ju kvar, även om det moderna samhället, om man i samhällsdebatter och sådär kan höra att man ska strunta i samvetet, så går det inte att bli av med det. Det finns ändå kvar.
And the fact is, people still die. People still face the judgment. And their conscience is telling them those are things they still need to find some answers about.
Och faktum är att människor fortsätter att dö. Människor fortsätter att ställas till svars inför Gud. Och många förstår ju att det här är frågor som man måste bearbeta på något sätt.
Men vi ser att skuld bara kanske är en känsla i vissa sammanhang. Skuld är ett faktum, precis som att man kan vara skyldig på pengar till banken. Det är inte bara en känsla.
Kalle säger ju det, att det är många som vill prata om skuld som bara en känsla som man då kan på något sätt göra sig av med. Men Kalle menar att det är ett förhållande, det är ett faktum. På samma sätt som man kan vara skyldig pengar. Det är ingenting man inbillar sig, utan det är faktiskt så.
Another thing that we really as Christians should say is that the Bible's message does not by any means cut down our worth. It really shows how valuable we are.
Och ett annat sätt att se på det här också, det är att säga att Bibeln, den undergräver ju inte vår självkänsla, utan den visar ju hur viktiga vi är.
It's a total perversion of what the Bible says to say that the Bible ends up making people's be worth less.
Det är själva verket en total pervertering, en total förvrängning av Bibels budskap om man säger att Bibeln får människor att känna sig värdelösa, Bibelns budskap alltså.
What is it that makes something valuable?
Vad är det som gör någonting värdefullt? Vad är det som gör någonting värdefullt?
Att man är älskad,
säger Stefan. That you're loved.
Okay. I think there's even something more that makes things valuable.
Mm, det finns någonting annat också som gör saker värdefulla.
Yeah, what somebody's willing to pay for it.
Mm. Vad någon är villig att betala för en sak gör den värdefull. Sätter dess värde, bestämmer dess värde.
You know, if you ask my opinion, Picasso paintings are horrible.
Om ni frågar vad jag tycker så skulle jag säga att Picassos tavlor är hemska.
My kindergarten children painted better pictures than Picasso.
Mina barn när de gick i lekskolan tecknade bättre än vad Picasso gjorde, tycker jag.
But Picasso's pictures are very valuable, really for only one reason, because people are willing to pay lots of money to buy and own one.
Men hans tavlor är ändå väldigt värdefulla. Varför det? Jo, för att många är villiga att betala väldigt dyra pengar för att få äga en.
If I could convince people of real art, I could sell my children's pictures and I'd be rich.
Om jag kunde övertyga folk att uppskatta verklig konst, då skulle jag kunna sälja mina barns teckningar istället och bli väldigt rik.
Haven't you ever gone to an antique store and you've seen something there and you say, I threw away three of those that were better than that.
Har ni någon gång upplevt att ni går till en antik affär och ser någon möbel, någon gammal möbel som står där och tänker, jag hade ju tre sådana där som var i bättre skick som jag bara kastade bort.
But they got this nice price tag on there as a valuable antique because somebody is willing to pay for that old thing.
Men nu så har den helt plötsligt blivit väldigt värdefull. Det sitter en prislapp på, just därför att någon är villig att betala så har möbeln blivit värdefull.
The only thing that really determines what the value of something is what is somebody willing to pay for it.
Så det som avgör någontings värde ofta, det är ju alltså vad är folk villiga att betala.
And look how valuable we are. God was willing to die for us.
Och se då på hur viktiga, hur värdefulla vi är. Gud var villig att dö för oss.
And he was willing to die for us because he loved us, even though we were sinners, and we know that, and our conscience knows that.
Och trots att vi i vårt samvete vet att vi är syndare, så var Gud ändå villig att dö för oss. Han var villig att dö för oss när vi var syndare.
The Bible's message shows us how valuable we are, not that we have less or little value.
Så Bibelns budskap till oss är alltså inte att vi är värdelösa, utan tvärtom hur värdefulla vi är i Guds ögon.
Homed eller inte. Gud förlåter oss om vi ångrar våra synder.
Bengt säger alltså att Judas ångrade ju också sin synd. Judas regretted his sin.
Right.
Och Ulf säger att alla synder är redan förlåtna på korset.
Does anybody want to agree with this statement?
Är det någon som vill hålla med om det här?
Didn't the verses we just talked about or just talked about say that sorrow for our sins is important?
Har inte de verserna som vi just har läst predikat för oss vikten av ånger, vikten av att vi inser våran synd? Mm. Säger här att vi måste erkänna Jesus för att bli förlåtna. Och då kontrar Ulf mig för att bli frälsta. So the one was We need to recognize Jesus to be forgiven. And Lord expressed it. We need to believe in Jesus to be saved.
And is there a difference?
Vad är skillnaden mellan det och Ulf? De säger här att ången i sig själv är inte frälsande, utan det kan man även göra som hedning, som otroende kan man ju ångra vad man har gjort och ändå inte bli frälst. They're saying that regret or bad conscience in itself isn't enough to be saved, but even if you don't believe, you can be sorry for your sins. Okay.
The thing we have to be concerned about is the devilish
Problemet med det här påståendet, alltså Gud förlåter oss om vi ångrar våra synder, är just ordet om.
If we use if in any way that implies that we do something to earn or receive God's forgiveness, that it's something we do, that's wrong.
Så fort vi använder om i en sån här sats, där det då antyder att det kommer an på oss, vår frälsning kommer an på oss, om vi gör si eller så, om vi tror, om vi ångrar oss, om vi gör någonting, då blir det fel.
God doesn't forgive us because we're sorry. He forgives us because Jesus died for us.
Gud förlåter oss inte på grund av våran ånger, utan han förlåter oss för att Jesus stod på korset.
And so we can even say, and maybe Ulf was maybe getting to that, we can even say that all the people in hell, their sins have been forgiven.
Så vi kan till och med säga alltså att alla människor som döms till helvetet, deras synder är också förlåtna.
Because whose sins did Jesus pay for?
För hur var det nu? Vems synder var det som Jesus betalade för?
Everybody.
Allas.
But through unbelief we reject and therefore lose the forgiveness that Christ won.
Men genom otron så avvisar vi syndernas förlåtelse. Därför får vi inte del av den.
It's kind of a little confusing to talk about the people in hell as being forgiven. But I think it's a simple way of looking at it is to say everybody's sins have been paid for.
Det kan låta förvirrande det här att tala om att människor som döms till helvetet, det är att deras synder är förlåtna. Man kan också säga så här att alla synder som människor någonsin har gjort har blivit betalda för.
But through unbelief we lose, we reject the forgiveness that Christ won.
Men genom otron så går vi alltså miste om. Vi avvisar den här förlåtelsen som Jesus har vunnit för oss.
But we always have to be careful in understanding that grace means that salvation is entirely God's doing, and that we don't try to make it sound in any way like we have to do something.
Det är viktigt att vi kommer ihåg att nåden innebär att det är gratis, att frälsningen är gratis. Det är ingenting som är kvar som vi måste göra, utan nåden är gratis. Evigt liv är gratis.
In comments, further comments?
Är det inte så ändå att våran tro, det vi måste göra är ju att tro för att kunna få del av nåden?
Yes and no.
Ja och nej.
Depends where you put the emphasis.
Beror på vad man betonar i den satsen.
If the emphasis is all that we have to do is believe, that's wrong.
Om man säger allt som vi måste göra för att bli frälsta, det är att tro, då blir det fel.
If the emphasis is that we believe in Jesus, that's right.
Om tron är, eller om betoningen är, vi tror på Jesus och därför blir vi frälsta, då blir det rätt.
Even the Bible, you could say, has some false doctrine.
Man kan till och med säga att i Bibeln finns det falsk lära.
If you think of Acts when they say, what must we do to be saved? Believe on the Lord Jesus.
I apostlagärningarna står det, vad måste vi göra för att bli frälsta? tro på Herren Jesus.
If the answer is the emphasis, what do I have to do? All you have to do is you have to find it in your own heart or strength to believe in Jesus. That's false.
Om vi då alltså betonar det, vad ska jag prestera? Vad ska jag klara av att göra? Jo, du måste prestera tro. Du måste försöka framtvinga tro i ditt hjärta. Då blir det fel.
But the Bible passage is like we've been studying. Nobody can call Jesus Lord but by the Holy Spirit. It's the Holy Spirit who has to produce that faith, create that faith within us.
Men vi har sett de bibelställen som vi har gått igenom, så har vi sett det att ingen kan tro på Jesus utom genom anden. Att det är anden som skapar tro, så att till och med tron är alltså nåd. Till och med tron är en gåva som vi får av Gud. Inte tvärtom, någonting som vi bär fram till Gud. Här är min tro.
And actually, in what we've just seen, even the contrition, the sorrow over our sin, is something that the Holy Spirit produces when he applies that law to us.
Och vi kan se att till och med det dåliga samvetet som får oss då kanske att lyssna ordentligt till budskapet, till och med det dåliga samvetet och ångern är något som den helige ande skapar genom att predika lagen för oss.
Without the Holy Spirit at work, even sorrow for sin can only lead to despair, as it did in the case of Judas.
Så när vi då tittar på ånger utan tro, då är Judas det bästa exemplet. Ånger utan tro, när man bara känner ånger och skam och skuld, då leder det bara till förtvivlan.
So we just always want to be so careful and so conscious that we don't ever speak about faith or repentance as in any way something that we are contributing. This is our part.
Så därför måste vi alltid vara noga med att när vi talar om tro eller botgörelse eller skamkänslor, det är aldrig någonting som vi bidrar med till vår frälsning.
But that we continually focus that it's God's grace. It's God's grace who has saved us in Christ, and it's the Holy Spirit who works in us the sorrow and then the turning to the Lord in faith. Those are God's gifts to us.
Utan istället ska vi betona att det är Guds nåd som ges till oss. Först så visar han sin nåd genom att frälsa oss, genom att skicka sin son som dör på korset. Sen så visar han sin nåd genom att den helige ande arbetar i våra hjärtan, gör oss medvetna om synden och också skapar tron i våra hjärtan.
Anything more on that? The next question said, vilka konsekvenser för barn dopet? Har din lära vi har talat om i detta bibelstudium?
Ja, när vi säger att Gud, att vi är fulla av vatten och ande, och när vi har sett att pånyttfödelsen och omvändelsen och tron är samma sak, så förstår vi att barnen blir troende genom dopet.
Stefan säger alltså att om vi säger att pånyttfödelsen, omvändelsen, att få tro, allt det är samma sak, så innebär det att barnet kommer till tro i dopet.
And usually the problem that people have with baptism, child baptism, is how can the child confess? How can the child believe? As if it's something the child has to do.
Och den vanliga invändningen mot barndop är ju just det. Hur kan barnet medvetet bekänna tron? Hur kan barnet medvetet ta ställning? När vi själva verket har lärt oss då att det är inte den människan som tar ställning.
As soon as we realize that it's the Holy Spirit has to do that, and the Holy Spirit is almighty, then at least one major problem that people have with child baptism is eliminated.
Så om vi inser att tron är någonting som Gud verkar i oss snarare än någonting som vi producerar, då blir det i alla fall lättare att förstå det här med att ett litet barn kan äga tron, om vi vet att det bara är Guds makt som skapar den.
I Sverige är de flesta döpta när de har bebisar.
Så frågan är alltså, om det är så då, varför är det så många i Sverige till exempel som har blivit döpta men som inte tror idag, som säger öppet att jag tror inte. Vad händer där med den heliga andes verkan i deras hjärtan och så vidare?
Certainly the faith that is placed in us through baptism needs to be fed. It needs to grow through the use of God's word.
Det är helt klart så att den tro som ges till oss, den tro som planteras i våra hjärtan av Gud, den behöver näring. Vi behöver lyssna till Guds ord för att den ska överleva.
So I think we'd have to say in some cases it seems that because that faith was never fed, was never nourished, it's lost again.
Så i vissa fall tror jag att man måste säga att därför att den tron inte fick någon näring, inte en människa inte fick höra evangelium, så tappar den här människan tron.
But I also take a certain comfort in thinking that even those who outwardly show no sign of faith, if they were baptized, we know that the Holy Spirit has gone to work in their heart.
Men jag känner i alla fall personligen en tröst i just det, att veta att även en del av de här människorna som säger jag tror inte på Gud, det finns ingen Gud, även i deras hjärta har den heliga ande en gång, eller har den heliga ande tagit sin plats.
And so we can always hope that that promise that was made when that person was a baby will still bear fruit before the day of their judgment.
Då kan vi i alla fall hoppas att det löfte som gavs till det här lilla barnet i dopet, att det ska bära frukt, att det ska bära frukt innan domen.
Det kanske är en terminologisk fråga då. När man då har inte fått sin tro när och avfallit eller inte varit artist under större relationer, och sen i vuxna år kommer till tro igen, kan man då tala om på nyttfödelse, eller är det förvirrande? Hur ska man
Så frågan är alltså, på nyttfödelsen, är det något som bara sker en gång i dopet? Hur är det med en människa som blir döpt, avfaller från tron och sen kommer tillbaka? Eller tron återigen får fäste i den människans hjärta?
I think your question answered it. If they have fallen from faith and then come to faith anew, I think we'd have to say they were born again. Because they had fallen away from faith completely and now have been brought back to faith again.
Jag tror att själva formuleringen av din fråga svarar på den också. Alltså att om någon helt har fallit bort från tron, inte har någon tro längre i hjärtat och sen kommer till tro igen, då är det en pånytt födelse.
I think in many cases it's not that the person has totally fallen from faith. The faith is very, very weak. The faith is not being expressed. But at least my experience with people in the United States is that many of those who have been far away from the church, way back in there, there still has been some kernel of faith that they've held on to.
Min erfarenhet i USA i alla fall, att ofta i sådana här fall så är det frågan om människor som kanske inte har varit aktivt kristna, inte varit bekännande kristna, tron har varit väldigt svag, men den har ändå funnits där någonstans ute inne i dem. Det har funnits något korn av tro kvar som sen då har kunnat stärkas.
It's way in the back.
Helga? Kan man få del av den heliga ande utan att vara döpt? Det är många som inte är döpta.
The scripture has drawn our attention to three power tools of the Holy Spirit.
Skriften gör oss uppmärksamma på tre verktyg som den heliga ande använder.
The word, baptism and the Lord's Supper.
Ordet, alltså evangelium, dopet och nattvarden.
And certainly in the scriptures are examples of people who were brought to faith apart from baptism through the word.
Och i Bibeln så får vi flera exempel på människor som förs till tro inte genom dopet men genom ordet.
For example, the thief who dying on the cross next to Jesus.
Till exempel rövaren på korset.
Jesus says, "Today you will be with me in paradise," and doesn't say, "Quick, somebody get some water and baptize that guy."
Jesus säger ju, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Han säger inte, snabbt hit med lite vatten så vi hinner döpa honom i tid.
And so God has given us the three power tools, and we should seek to use them faithfully, all of them.
Så Gud har alltså gett oss tre verktyg, tre nådemedel, och vi bör försöka använda alla tre så mycket som vi kan.
But we would not be correct in insisting that unless you can produce the baptism certificate you can't get into heaven. It's faith that saves us, not the baptism certificate.
Men det är också sant att det vore fel av oss att påstå att utan ett dopbevis så kan man inte komma in i himlen. För det är ju tron som frälser, inte ett bevis på att man har blivit döpt.
And the Lord certainly can work that faith through the word also.
Och Gud kan skapa tron genom ordet också.
And in fact, almost anybody who is baptized as an adult has faith before baptism.
Och är det inte så att nästan alla som blir vuxendöpta redan har tron innan de döps?
See, those two tools go together, baptism and the word, but the order is not always going to be the same.
De två nådemedlen hör ju ihop, ordet och nattvarden. Nej, ursäkta, ordet och dopet. Men det är inte alltid i samma ordning. Ibland kommer dopet och skapar tron. Ibland finns tron. Och sen följer dopet.
Any other comments?
Du räckte upp handen förut. Men det kanske... No.
Okay.
He already had. He already gave the answer.
Okay. So we'll do the sammanfattning. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och kallar alla till tro. Några förkastar räddning genom Jesus och går förlorade på grund av sin otro. Men av Guds nåd kommer många till tro på honom genom den heliga andes verk och ska bli frälsta. Gud alena tillhör äran. Tack och prisa den heliga ande för den tro han har gett dig. It will take a 1 hour lunch break. Which means we'll try to start at least by 20 minutes to 2.
Då tar vi lunchrast i en timme, så att då försöker vi starta 22 alltså igen. Vi börjar om 22.
Det finns ju lunch här, och vi får väl, vi kan kanske, här längst fram är inte så mycket.